God morgon kära vänner och välkommen till Sverige vaknar, den dagliga och alldeles gratis nyhetsshowen som sänds här varje vardag på svegot.se. Idag är det jag, Daniel Frändelöv och Jalle Horn, och vi ska grotta ner oss i den nya och radikala läkarutbildningen. Och eftersom det är Sverige vi är, så är det ju tyvärr som vanligt radikalt sämre. Vi ska också titta lite på vad som hände med det här ukrainska flygplanet. Kan det vara så att det var ett irakiskt missilsystem som sköt ner det? Vi kommer också prata lite om en namnlista som folk har börjat skriva under för att stoppa Lamotte, och sen har de gjort en lista för att inte stoppa honom. Vi har också, som man säger här med Aftonbladets rubriker, vi har SD-toppens utspel efter Iran-olyckan. Kent Ekeroth tyckte ju inte att de som dog ombord där skulle klassas som smålänningar, vilket väckte en del upprördhet. Detta och mycket annat idag. Nu kör vi Sverige. Det är dags att vakna.
Sverige, det är dags att vakna. Sverige. Sverige, det är dags att vakna.
God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi ser.
God morgon.
Jallehorn. Calling Jallehorn, har vi det med oss?
Ja, vi har honom med dig.
Fint, ha?
Han finns på plats.
Vilken fredag det kommer bli. Det är helt vansinnigt.
Ja, det kommer bli underbart.
Ett klassiskt nyhetssvep skulle jag vilja säga. Mycket här intressant. Men hur är det med dig, Jalle?
Det är alldeles utmärkt. Det lät, för dig.
Det lät ju verkligen som det var något, eller hur? Men hur är det med dig egentligen? Hur mår du egentligen?
Ja. missförstod jag den första frågan? Eller?
Ja, nej. Jag skulle bara kolla läget. Du vet väl om att det är den 10 januari idag, va?
Jaha, det är den 10 januari. Något särskilt med
det
den dagen?
Stämmer. Ja, det är ju massarinens dag, va? Det är ju massarinens dag. Vi hoppar över det, tycker jag. Men det är framförallt är det Sigurd och Sigbritt som har namnsdag. Grattis till er. Sådana namn som jag har en känsla av att väldigt många döper sina barn till nu, tror du inte det?
Till vad? Till Sigbritt?
Sigurd och Sigbritt.
Ja, Sigurd är den som höll på att bli en Sigurd, men jag tror det aldrig blev av. Det blev något annat ställe. Okay. Sigbritt har jag fortfarande inte träffat på någon.
Nej. Bra tips där, Sigbritt. Jag tänker att det är coolt med lite ovanliga namn.
Ja, det är skitbra. Skaffa. Döp era barn till Sigbritt och Sigurd för guds skull. Det är mitt tips.
Men så är väl problemet då. Jag antar att de här, du vet, alla barn heter ju samma till slut. Och jag har en känsla av att det är att alla föräldrar tycker att de har ett unikt namn till sina barn. Men problemet är att alla tyckte ju likadant. Så därför heter alla typ Daniel eller Peter eller sådana saker. Och det kan ju bli samma med Sigbritt och Sigurd.
Jag vet inte. Nej. Min barndom hette ju de flesta ganska lika.
Ja, men Peter,
väldigt
Niklas.
Väldigt mycket Annor, Åsor och Marior och så.
Just det.
Men nu för tiden tycker jag att de försöker hitta något, något speciellt sådär.
Jo, men
det är ändå ganska lika. För det är, hur unik man än försöker vara, så är det inse att men är det miljoner människor som försöker vara unika, så är det några som gör samma sak.
Ja. Om man tänker då,
typ, hur många namn finns det att välja på?
Ja,
men istället försöker de säga konstiga bokstäver som Sara med 2 Z i början eller något sådär knasigt.
Okej, kanske inte riktigt så. Jag blir nyfiken ännu, populäraste namnen för tillfället är Alice, Ebba, Ella, Alma, Astrid, Olivia, Elsa. En klassiskt gamla namn. Men du, som man säger, skit i det, tycker jag. Iran, va? Iran och missilsystem och sådär. Har du läst på någonting om vad man tror har hänt, eller vad vissa tror har hänt i alla fall?
Ja, det nya är väl då att det skulle varit en missil som de råkar skjuta fel.
Precis.
Vilket land i ordning, om det var Irak eller Iran, det är så många bokstäver som skiljer land.
Nej, i Iran då, man säger att det skulle vara ett Irans missilsystem då som skjuter ner det här ukrainska planet. Då.
Ja.
New York Magazine var ju först ut med detta och publicerade en video. Man ser inte mycket på den. Man ser att det är någonting som smäller.
Nej, jag försöker säga det i vanlig media att de, ja men det påminner om ett hus i Teherans förorter och sånt. Ja, det är bra.
Ja, men precis. Och ja, planet blev då träffat och sen flög det flera minuter då innan det till slut kraschade. Och teorin här då är, som väl inte på något sätt låter konstigt, det är att det här var ju kort efter Iran attackerade då de här amerikanska flygbaserna i Irak, så därför hade man satt på sina liksom försvarssystem. Jag är ju såklart ingen expert på detta. Det kan väl mycket väl stämma. Jag menar, liknande saker har ju hänt innan. Spontant gäller, tänker väl jag, bara har ett sånt här missilsystem, kan det inte skilja på en inkommande annan missil då och ett passagerarflygplan? Tycker jag låter lite märkligt.
Ja, det låter så. Jag har ingen aning. Jag kan ingenting om sådana här vapen. Aldrig stått i närheten av dem. Så.
Okej,
bra. Jag tycker det är alldeles för svårt. Men det är mycket väl att kan mycket väl vara att de har sjabblat då, iranierna, och råkat skjuta ner det där ukrainska flygplanet. Det är väl omöjligt. Men det är ju massor med flygplan som lyfter varje dag. Så.
Jo, men det skulle ju vara...
Varför har de inte råkat skjuta ner 10 stycken?
Ja, nej, för det brukar ju vara avstängt då, annars i EU-tiderna då. För där, de satte de på det just för att de precis hade attackerat Irak. Men Iran säger ju såklart att det här är bara dumheter, det här är bara psykologisk krigsföring, och man välkomnar då alla nationaliteter som var ombord på detta planet, alla de ländernas olika utredare är välkomna då till Iran, säger man, för att undersöka då svarta lådan och sådana saker.
Jag tycker Ann Linde ska åka dit med slöja på.
Ja, det hade ju varit något. Hon kan ju verkligen kanske ge en feministisk liksom vinkel på detta med en skjutna plan.
Ja, det verkligen ska göra. Ja, igen i vanlig ordning.
Ja, och ett globalt perspektiv måste man ju titta på detta. New York Times hävdade med att man fått den här filmen verifierad på massa olika sätt. Jag kollade på deras verifikation. Ja, alltså, verifieringen verkar ju mer gå ut på att det verkar vara rätt plan de filmar i alla fall. Sen vad som har hänt, det kan ju inte de heller veta.
Nej.
Givetvis. Och vi har ju en... svensk, ja, som kan lite mer än dig och mig om detta. Hans Kjell heter han. Han är flygsäkerhetsexpert. Och visst, han kan ju såklart inte veta heller. Men han menar att det här är förbluffande, om det nu skulle vara så här. Att han säger att det är inte på något sätt omöjligt, men att det finns ju inte mycket till bevisningen så länge, vilket inte gör. Den här filmen är ju inte... Alltså, men man tänker på det, hur skulle den här filmen kunna bevisa någonting överhuvudtaget? Just att det skulle vara en missil. Den bevisar att det var någonting som sprängdes på planet och att det kraschade kort senare. Och det visste vi ju redan.
Ja, de har väl sett någonting flyga iväg i luften, har de inte det?
Ja, inte på den filmen jag såg i alla fall.
Ja, okej. Okay. Ja, jag såg fotografi, jag har inte kollat in filmen faktiskt.
Ja, just det. Och den här Kjell...
Ja, det är väl klart, det är så här enkel, lösryckt sensationsjournalistik i vanlig ordning och kör med New York Times. Så man kan ta det riktigt på allvar. Det kan ju mycket väl vara så att det har hänt att de har vissa underrättelser om det hela och så vidare, men inte vet hur de ska hantera det.
Nej, men precis.
Att det ligger någonting i det alltså. Men det är jättesvårt att bevisa, som du säger.
Ja, men såklart. Och när Hans Kjell säger då i alla fall att om man nu har ett sånt här luftvärn vid en civil flygplats, vilket är ganska ovanligt i alla fall i Europa, men man vet inte hur det funkar i Iran, men om man nu har det så bör man ju ha det avstängt liksom. Alltså flygplatsen måste vara nedstängd i så fall. Och det, igen, vi vet inte. Jag kan tänka att det är rimligt om man nu har luftvärn bredvid en civil flygplats, om det finns minsta lilla risk liksom att den här kommer... skjuta fel, eller om man då förväntar sig ett amerikanskt angrepp för den delen, då stänger man väl ner flygplatsen, tycker jag, låter rätt vettigt, och inte, man kan liksom inte bara låtsas som ingenting och hoppas på det bästa.
Ja, säg inte det, det är ju ganska många som gör det.
Jo, det är väl så kanske.
Men vi får väl... Jag varnar med ett dugg om de kör så.
Nej, och jag vet inte hur mycket den här svarta lådan kommer kunna berätta just om det var en missil eller inte. Vi hade ju den här grejen över Ukraina där för länge sedan. Det tog ju lång tid innan vi fick något svar på det.
Sådana där utredningar dröjer ju evigheter och det är ju bortglömt sedan länge. Jag tycker det är lite besvärande med sådana här New York Times så fort ska gå ut och visa oj, det var det här som hände, eller det kan ha hänt, och så håller de på och så ska de spinna på, för det betyder att då är det överspelat. Då har de kört det där loppet, det har snackats om, och sen så när det är lite allvarlig utredning och så vidare, då är det ingen som bryr sig längre.
Nej, men precis, plus att det är ett ganska högt internationellt spel här. Nu är det ju ingen som säger att Iran skulle skjutit ner det här med vilje, förvisso, men det är ändå att lägga all skuld på Iran. Det är ju ett ganska
Det är ju klart att de har ju skuld i så fall, och det är ju de som har klantat sig, men varför skulle de ha gjort det med flit? Det kan jag inte tänka mig.
Nej, men precis. Nej, vi får väl se. Men kopplat till den här olyckan är då Kent Ekerots utspel spel efter Iran-olyckan som får massiv kritik, läser jag i Aftonbladet. Då kan man ju slappna av, för då vet man att det inte riktigt stämmer. Det är Kent Ekeroth som reagerade på att Sveriges Radio då hade rubriken "Flygkraschen i Iran, unga smålänningar bland dödsoffren". Dessa påstådda smålänningen då var alltså ensamkommande flyktingbarn, som man säger, och har alltså bott i Sverige i max 3-4 år. Ja. Exakt vad han skrev är så här. Han hade citationstecken kring smålänningar, sen en gråtsmiley och sen en sån här apa, du vet, som håller för ögonen. Jag vet inte, det är någon smiley som är väldigt vanlig. Jag vet inte riktigt vad den betyder. Men det här var ju då fruktansvärt, ser du. Det här var ju så fruktansvärt. Och det var ju som vanligt då SMI missförstånd. Annika Strandhäll liksom, hon kröp ut från sin sten och så skrev hon att svenskar dör i en flygkatastrof och de som kallar sig Sverigevänner tar tillfället att sprida rasism och förakta det som dött. Och Liberalas gruppledare Johan Persson brukar inte sprida hat, men detta är vad jag betecknar som helt sjukt. Skäms. Och Brodarski, såklart, för Dagens Nyheter. Människor dör i en flygkatastrof. Här hemma använder vissa Twitter för att sprida rasism och förakt mot de döda. Normalisera. Aldrig detta. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och även inifrån SD så kom det en del reaktioner faktiskt. Ekerots gruppledare sa då, lite oroande kan jag tycka, det här är inget jag står bakom. Jag kan inte styra vad han skriver, men jag hade inte uttryckt mig så. Det spelar ingen roll var du är ifrån. En flygolycka är alltid tragisk. Och här har ju alla då fullständigt missat målet. Jag antar att de gör det med vilje. Man kan ha åsikter om, och jag har sett faktiskt att en del, även om vi säger från vår sida på riktigt här, Jalle, har sagt att men det här är liksom fel tillfälle att ta upp det här nu, för det är en flygkrasch och det är så sorgligt och det är så hemskt och allting. Men vad Kent Ekeroth bara egentligen säger här är att det här är inte smålänningar. Man kan inte kalla de här smålänningar. Och jag tänker själv, Jalle, de som dog skulle nog varit inte så nöjda över att bli kallade smålänningar. Jag kan vara rätt säker på att de inte ser sig som det. Man tar ifrån dem deras identitet och sådär. Men ja, vad tycker du? Var det fel tillfälle att ta upp det här kanske?
Av Ekeroth?
Ja, precis.
Man kan kalla det osmakligt, men jag tycker också, som du säger, det är osmakligt av media att kalla dem för smålänningar. Ja. Det är som du säger, man tar ifrån dem deras identitet, man vill skapa sensation och känslor och så på ett knasigt sätt. Mm. Jag menar, det är ju klart att oj, det var svenskar som dog, och så ska man skapa de där känslorna och ska man hålla på liksom. Det är ju ännu osmakligare möjligtvis.
Precis.
Ja, jag tycker det är helt okej att han skrivit sina smålänningar inom citationstecken och sina apor och sådär.
Ja, och kan jag tänka, vem är det som utnyttjar det här egentligen? Jag skulle ju säga att det är hans kritiker som medvetet missförstår och försöker vända den här tragedin mot Kent Ekeroth på något sätt. Ja, du hånar offren. Nej, det gör han väl absolut inte på något sätt. Han hånar inte alls dem. Han hånar Sveriges Radio.
Exakt.
Någon från vänstersidan.
Men Valodarsky och de är ju inte särskilt intelligenta. Och de har ju liksom ingen social kompetens eller någonting. De är ju debila på något sätt.
Ja, ja.
De bara som säger, nu ska jag utnyttja situationen till att skriva så här. Och det grejen är att när de utnyttjar situationen gör de inte med kallt beräknande, utan de gör det med sina förvridna känslor och sin förvridna intuition. Oj, vad hemskt han är.
Ja, men här är öppet mål liksom, känner de. Ja. Åh, vad skrev? Herregud, skrev han detta? Åh, nu kör vi. Utlägg ut.
Ja, verkligen.
Och Kent själv svarade ju via mail till Aftonbladet att tweeten kritiserade svensk medias användning av ordet smålänningar, vilket knappast går att missförstå eftersom det poängterades både i texten jag skrev och i bilden jag la upp. Att dumvänstern på Twitter sen spelar dumma och medvetet försöker missförstå inget nytt. Säg mer om dem och er säkerligen än något annat. Och han fick ju skriva en artikel sen då på Samhällsnytt där han igen försökte klargöra detta. Vilket i sig, Kent, om du lyssnar, det är fullständigt meningslöst att försöka klargöra detta. För att de som vill förstå, eller de som inte vill missförstå, rättare sagt, alltså det går inte att övertyga dem. Vill man förstå vad han menar så gör man det, givetvis. Ingen skulle läsa detta, tror jag, som inte är, alltså om man skulle läsa detta opolitiskt så skulle man bara, vad konstigt, det är klart de inte är smålänningar. Men om man vill få in rasism och sånt här, detta, då kommer man alltid få det hela tiden. Spelar ingen, man kan skriva spaltmil om detta, folk kommer inte ändra sig ändå.
Nej, det finns bara ett sätt att övertyga dem, och det är saltgruvorna.
Eller helikoptrar. Nej, jag läste, nu har jag tyvärr inte namnet här, men Det var någon från något vänsterbliv eller någon från vänstersidan lite grann som skrev om detta och började såklart med så här att ja, det är fruktansvärt och det är inte rätt tillfälle att håna dödsoffer så som Kent Ekeroth gör. Och det, precis, och det är så sårigt detta och det spelar ingen roll vart folk kommer ifrån och det här är unga liv och hej och hå. Men, skrev personen, det är ju helt vansinnigt att Sveriges Radio väljer att benämna troligtvis då afghaner som har bott en liten stund i Sverige som smålänningar. Det här hade liksom folk ballat ur över för bara 10 år sedan. Men nu är detta helt normalt och den som pekar ut detta anses liksom vara en rasist. Vad är det som har hänt med Sverige? Mm. Liksom kulturmarxismen in i absurdum på något sätt.
Ja, det är världen så. Det är som du säger, det är förvridna känslor, det är... De har ingen kontroll över vad ska jag säga, sitt förnuft eller sina känslor eller sitt agerande i världen längre. De har ingen kontroll över det. De skulle behöva 10 år i Japan eller Korea eller något sånt där konfucianskt land. Det är vad de skulle behöva.
Och då skulle
de behärska sig själva lite grann.
Ja, du menar så. Ja. Nej, det börjar kännas väldigt uttjatat, men det har jag sagt i många år. De kommer väl fortsätta det här ett tag till.
Men... Ja, det kommer att göra. Tills saltgruvorna står vid öppna.
Ja, precis. Men har du Twitter eller?
Aldrig i livet.
Nej, jag förstår det. Jag
ska... Det är faktiskt ett problem där med Twitter. Det är att det är så enkelt att kasta ut någonting och då blir den här pseudodebatten hela tiden. Och den är lite tråkig. Jag tycker Twitter borde vara någon så här halvsatirisk forum så men där folk förstår poängen att men det liksom ligger en luring bakom varje meddelande. För det är ju perfekt för det när man har bara några få bokstäver att använda.
Ja, just det. Men jag
laddas det på ett särskilt sätt.
Just det. Jag skaffade ju Twitter här igår för det skulle vara viktigt visst och det kanske är om man är någon slags opinionsbildare, men ja, gode gud, det gäller ju att hålla sig ifrån och läsa de här diskussionerna så för som du säger, det skulle kunna vara bra det här med att det är bara 140 tecken. Det skulle kunna vara något positivt, men det har ju bara blivit verkar som att folk lägger minimalt med tankeverksamhet bakom. Det är någon slags som Facebook-kommentarer fast ännu värre. Till exempel när Kent Ekeroth var det ju sjuk, sug, Orbans smala, var det någon som hade skrivit ett äckligt svin, du ska dö. Det är bara, alltså, det här är ju näthat på riktigt. Men det är ju inte, det är ju näthat åt fel person om man säger så, eller åt rätt person, så det är ingen som bryr sig om det. Hallå?
Ja.
Hej.
Ja,
du blev bara tyst.
Jag tryckte på micken ett ögonblick när jag skulle snyta till lite.
Just. Men du, jag bara säger en grej innan vi går in på det här med skolan. Har du noterat att Löfven plötsligt, han är liksom överallt?
Nej, jag missade det. Jag försökte läsa någonting du skickade mig, men jag kom åt fel håll.
Du kom åt fel håll. Nej, men det är bara kring det här med Iran då. Jag tror liksom det är tredje eller fjärde gången nu på några dagar bara han har kommit med olika uttalanden då, som är fullständigt meningslösa givetvis. Och han kommer, ja nu är det viktigt att utredningen sköts korrekt och nu måste vi hitta svarta lådan och vi kan bistå med hjälp och sådär.
Mm. Löfven, som det där är ju helt vanligt att det är vanlig valtaktik. Det har ändå gått, det är bara 1,5 år sedan valet sist, men de måste ju reparera skadan att han har så dåligt förtroende och så, och då måste de kasta ut honom och göra sådana små enkla uttalanden som att han ändå är med i läget och vet vad som händer, och han får inte prata i en minut, det går ju inte.
Nej.
För då gör det fullständigt åren. Men så här kort meddelande på en mening eller två, då ger de ett budskap ut mot folk som inte kan tänka själva att men han är nog med och han låter klok den där.
Ja, men det är så patetiskt liksom då att Stefan Löfven går ut där nu då bara angående den här flygkraschen. De drabbade länderna behöver ges fullständig insyn i utredningen, ska han säga, som någon slags maktfaktor här. Som att Iran ska liksom, nej, nu sa Stefan Löfven, de måste ha insyn, bäst vi genast ger alla insyn. Men när det är liksom våldtäkt och bombdådsrekord i Sverige, då är det ju helt tyst givetvis.
Ja.
Och det är väl, kanske är som du säger, och det här är ganska ofarliga saker att uttala sig om. Men Vem har sagt
det? Ja, ja, precis. Ja, nej. Att uttala sig två meningar om läget i Sverige, det är ju farligt. För då går man ju på minerad mark. Och det undviker de givetvis. Mm. Undviker allt de har ställt till med. De låtsas som ingenting.
Nej, och Ann Linde, utrikesministern där också, säger lite samma sak och så. Så det är... Nej, ändå intressant med tanke på att det är så många som har trott att han har väl gömt sig under en sten och liksom blivit fast där, för man har inte hört någonting av honom på länge. Men nu dyker han upp då.
Här var ju bara ett utsänt meddelande. Var det hans egen röst eller?
Nej, det tror jag inte det var förvisso. Det kanske inte
utan var det var ungefär som Trumps Twitter.
Just det.
Det är bara något som kom där. Det kunde lika gärna vara någon sekreterare eller sånt som skickat ut.
Ja, precis. Precis, men du, titeln på dagens program är ju den här radikala då, den här framtida läkarutbildningen. Det är ju i magasinet Kvartal som en öron-näsa-halsläkare var det väl, har skrivit lite. Hon är lite oroad, Ulla Westin är lite oroad om den här nya läkarutbildningen. Jag visste faktiskt inte om att den skulle förändras alls, visste du det?
Nej, det visste jag inte. Vet jag om, ja, men det har ju pågått 20-25 års tid att de har att göra om utbildningarna åt det här hållet. Mm, och vet jag inte om läkarutbildningen bara är sent ute. Jag antar att flera av de grejerna som står i artikeln faktiskt har funnits där i 20 år snart. Det här med feminism och grejer, att det ska genomsnyda hela utbildningen och så. För det står i alla läroplaner sedan... Ja, 20 år tillbaka.
Ja, man har väl fått för sig någonstans. Jag har inte tänkt på det så jättemycket, men jag ändå i mitt bakhuvud jag tänkte veta, okej, de tog polisutbildningen, de tog lärarutbildningen, de har ju brandkåren ska säkert också lära sig HBTQ, men tänker man så här, läkare, det är ju trots allt liv och död på ett oerhört konkret sätt, det är förvisso både polisen och brandkåren också. Men man tänker liksom att där är det ändå lite mer traditionellt det här, att läkarutbildningen, det är bra om den fokuserar på att bota skador och sjukdomar. Och så kanske man inte behöver göra det så mycket mer komplicerat. Men det behövde man visst göra, verkar det som.
Ja.
Man kan ju läsa bara första meningen här. I artikeln, det nya läkarprogrammet innehåller betydligt mindre traditionell medicinsk kunskap än tidigare till förmån för inslag som global hälsa, mäns våld mot kvinnor och hållbarhetsperspektiv.
Mm.
Ja, det kommer bli ännu konstigare det här. Det börjar då med att man det är väl inte någon jättestor ändring, man ska ha 6-årsstudier istället för 5,5. Och det är då för att anpassa, säger man, förändringen till sjukvården, men också då till EUs lägsta nivå. Så det är ju inget konstigt där kanske. Och det här nya läkarprogrammet då, enligt utredare, så ska man då skapa en utbildning som säkrar ett globalt hållbart kunskapssamhälle. Vad tror du de menar där? Tror du de menar med miljön där? Eller menar man att kunskapssamhället ska vara alltså, globalt hållbart?
Det är ett sånt snömos. Ja, jag har faktiskt ingen aning. Jag tror inte de vet det själva heller. Men låter ju lite fräckt.
Underbart att vara utredare.
Du måste ju tänka att det är ju en sovjetisk kommissarie som ligger bakom det där.
Mm.
Det är ju alltså någon som säger att ja, det måste stå marxismus, leninismus där. Och där måste finnas diverse pekpinnar i texten som bara ska finnas där.
Jag måste säkra ett globalt hållbart kunskapssamhälle.
Ja. Ja, det säger ju självt att ja, men då har de ju lagt ner läkarutbildningen när de sätter det där som det viktigaste.
Ja, precis. Men en del av de här grejerna såklart kan man ju förstå. Det hänger med, försöker hänga med alltså, tidens utveckling med artificiell intelligens. Och det är ju väldigt mycket sådana här läkarappar nu. Jag vet inte hur stort det har blivit där du bor, men man går inte till läkaren längre utan man ringer upp dem typ. Och det kan ju vara vettigt på många sätt. Och det kanske kräver en speciell sorts utbildning. Men i grund och botten tror jag ändå de absolut flesta vill gå till en läkare till slut. Och... ja, vid Lunds universitet till exempel som har redan anpassat då till det här nya, fräscha, fina. Och undervisningen får vi hjälpas åt att försöka förstå. Undervisningen är baserad på så kallad case-metodik då, står det, vilket innebär att givna sjukdomshistorier ska analyseras enligt ett speciellt schema. Det är väl inte så konstigt. Det kan jag tänka mig ett ganska bra sätt att utbilda mig. Man har typ man får väl läsa om en fiktiv patient då helt enkelt. Ja, Jalle kommer in, han har hosta, han har ont i höger knä och han ser inte färgen blå. Och det är även ont i levern liksom. Vad är det? Jaha, nej men det var liksom blyförgiftning eller någonting så här. Det är väl inte så himla konstigt.
Mm.
Men ett problem där då är ju att det är medicinska pedagoger som utformar det här, alltså inte läkare. Och som hon formulerar så här i texten, det kan anses vara ett problem att det som utformar metodiken i läkarutbildningen idag inte själva är läkare. Det tycker jag låter som ett problem, det kanske inte är det. Men man kan ju tycka att läkare borde undervisa läkare.
Mm. Ja, det är jättesvårt att säga. Eftersom jag inte själv är läkare så...
Nej, men du jobbar ju med kunskap.
Jag vet inte hur stor del de ligger bakom de här casen då som har utformat för att få dem liksom pedagogiskt fungerande. Mm. Men jag menar, en vettig läkare som håller på med utbildning, den kan ju per automatik, den vet jag av erfarenhet, ja men det funkar inte förra året, du får nog anpassa och göra om det här istället för att göra. Men de försöker göra det säkert slimmade cases som då ska fungera i all undervisning. Mm. Och så fungerar ju inte undervisning.
Nej, men precis.
Det är det som är problemet i det här fallet. Sen kanske det är skönt att ändra den här gamla undervisningen. Jag känner ju folk som har studerat läkare och veterinärer och så. De har ju feta luntor som heter hönspatologi. Fiskpatologi för veterinärer alltså, till exempel. Och då, ja, de måste sitta och läsa de där.
Ja, det är
de fruktansvärt tråkiga och det är liksom... Ja, det är ju inte något heller, något ultimat sätt att lära sig på.
Nej, och det står också här att traditionella föreläsningar är nästan helt borttagna. Och det kan man ju först tycka är svindåligt. Men jag vet inte, du som jobbar lite med kunskap, det här att bara stå och tala inför folk, det är någonting vi har provat väldigt, väldigt länge. Det kanske inte är det bästa sättet att lära sig. Det finns ju mycket som tyder på det. Det är ju ett komplement. Vissa saker tror jag man måste lära sig så. Men väldigt många till exempel lär ju sig mycket mer om det får vara lite mer praktiskt.
Ja, det är sant. Men det finns ju många orsaker till att ha sådana här föreläsningar. Det ena är ju att det är lite effektivt. Du har ju några hundra elever som sitter och lyssnar på det där. Mm. Och sen så är det ju ett... om du bara ska läsa de här tjocka böckerna och du kommer inte ifrån att du måste ha dem. Mm. Du måste bläddra i dem och du måste inte läsa varje sida antagligen när du studerar, men ja, en hel del. Då är det hela tiden att du hör samma sak mer eller mindre som läraren då rabblar upp i sin föreläsning. Det är ganska givande.
Just det.
Då får du dubbel dos av någonting.
Precis, upprepning. För det, visst är det så, det är väldigt sällan man lär sig någonting om du bara läser det en gång. Det är väl nästan omöjligt om du inte har fotografer.
Men de ska då i sin tur ha alla de här caserna. Men hur mycket undervisning behöver de inte då?
Mm, mm.
Behöver ju jättemånga lärare.
Mm. Ja, jag fortsätter det här då med. Nu blir det ju riktigt här illa, kan jag tycka. Man fokuserar framförallt då på akuta sjukdomstillstånd och öppenvård. Men det är ju det här då, det kan ju låta bra. Men alltså vid varje undervisningstillfälle, det vill säga varje lektion eller varje moment som man går igenom, i alla fall i teorin, så förutom det här medicinska då, så måste det också då vävas in saker som global hälsa, vad nu det är. Mäns våld mot kvinnor, inte kvinnors våld mot män, eller kvinnors våld mot kvinnor, eller mäns våld mot män, utan just mäns våld mot kvinnor. HBTQ-frågor ska så vävas in, antar jag då, i alla fall i teorin, Jalle. Om jag är lärare och ska lära dig hur man fixar ett benbrott, så måste jag väva in HBTQ-frågor i detta. Och även hållbarhetsperspektiv. Hon skriver det uttryckligen: när jag som är öron-, näsa-, halsläkare ska undervisa mina studenter på läkarprogrammet om öroninflammation, måste jag nu även ta upp alla ovannämnda värdegrundsaspekter under lektionstillfället.
Ja, varje lektionstillfälle. Men jag menar, det har ju vi lärare skitit i alla år, alla sådana pekpinnar.
Ja, det är så.
Ja, och det har alla lärare på universiteten så också gjort. Ofta ibland gör de en poäng, ja nu måste vi ju tydligen väva in lite feminism i det hela. Ja, och jag vet inte riktigt hur skulle vi göra det i det här fallet när vi håller på med integralkalkyl. Men,
ja, det blir väldigt svårt.
Men det fanns ju en gång en kvinnlig matematiker och så kör de sådär. Mm. Och så skrattar alla och tycker lite pinsamt i hela grejen och så är det klart ungefär.
Ja, jag menar, i det utvecklingsstört som detta givetvis är, om någon nu skulle få för sig att följa detta, så innebär ju det att det blir mindre tid då att prata om den här öroninflammationen. Du kanske har 3 timmar att prata om öroninflammation, och en kvart om det måste du prata om feministisk öroninflammation och hur män kan få kvinnor att få öroninflammation och vilken sorts tops du helst ska använda ur ett hållbarhetsperspektiv. Ja, då blir
det
mindre.
Det är klart att bara få känslan av att det där är viktigt.
Mm.
Det är en viktig del av det hela. Det tar ju energi givetvis. Ja, och det tar ju både tid och kraft och tanke och känsla för det man håller på med.
Ja,
och vilket gör att det grumlas allt andra.
Ja, men precis, precis. Och också kan vara en del oro, tänker jag, bland de här läkarna. För de skulle ju teoretiskt sett kunna åka dit för någon nipsig liten student som sitter där och bara, nej, du har inte HBTQ-perspektiv på allting. Det kan man ju kanske få punkt i protokollet.
Ja, men då så får han ju bara säga, ja, nej, han är inte med i det. Nej. Jag ska bättra mig till nästa år.
Men
det är så vi gör i lärariet.
Men det blir ju
bara ur de där lögnerna. De tvingar oss ju att ljuga givetvis.
Ja,
Men det är så man löser det hela.
Ja, precis. Men det blir ju ännu värre här, för att vi säger, även om man skulle vilja då följa detta faktiskt, du vill faktiskt få in hållbart samhälle i dina lektioner, och du vill också få in det här med global hälsa. Det går ju inte, för det är ingen som har definierat det här, eller? Det bara står.
Nej, just det. Men det är ju helt vanligt. Och det har jag har suttit på tusentals möten och fortbildningar och sånt skräp där man ska diskutera det där, och ingen kommer fram till någonting, och det är bara bortslösa tid och de kommer aldrig komma fram till vad det är. Eller?
Men man slänger...
Men det är ju bara för att de här kommissarierna, att de ska få känna sig viktiga.
Ja, och de ska ha ett jobb.
De vet inte vad det betyder. För att veta vad det betyder så måste du sätta det i en kontext. Alltså specifikt som du sa, här kommer Jalle med det här benbrott och ser bara blott. Och så måste du liksom sätta in det i tillsammans med global hälsa. Men hur ska du koppla ihop de här två?
Ja.
Det är vanligt i Indien det där symptomet, eller vadå?
Ja, precis. Men
du hör ju hur dumt det blir alltihop.
Men ibland kan man ju ha en aning om ungefär vad de menar. Och när jag läste global hälsa först så fick jag för mig, men jag vet ju nog vad det betyder. Men nu när jag tänker på det mer och mer, jag kan liksom inte... Global hälsa, ja, som du säger då, är det bristsjukdomar i Indien, eller hur vanligt är med öroninfektioner i Indien då, och Japan och Kina och Tyskland och Österrike och Norge, och det blir ju väldigt konstigt. Ska man, eller ska det vara då kanske att vi får massa invandrarströmmar hit till Sverige och vi måste ta reda på deras sjukdomar då? Eller, det är omöjligt att förstå. Hållbart samhälle, ja, det ska vara miljömedvetet då på något sätt, om man ska återanvända sina plasthandskar kanske.
Ja, det gör de kanske inte.
Nej, det får väl verkligen hoppas att de inte gör. Ursäkta. Nej, och sen förkortar man ju praktiken då, givetvis också. Från 18 månader ner till ett år. Man har ju nu, tror jag man har kvar i alla fall, man har ju 18 år. 18 år har man inte alls. 18 månader. De jobbar som AT-läkare då, allmäntjänstgöringen. Det är ju de här unga läkarna jag har sprungit på vårdcentralen som verkar vara 12 år gamla ofta. De får ju hjälp då av en handledare i 1,5 år för att våga sen gå ut. Det är ett system som verkar ha funkat ganska bra. Men nu ersätter man det då istället med 1 års bastjänstgöring. Och det ska då vara en del i specialistutbildningen, vilket alltså innebär att den praktiska delen av läkarutbildningen förkortas avsevärt. Låter inte
nu
bra.
Kan du börja oroa dig.
Ja, precis. Kom ihåg, det är stor skillnad mellan 1 år och 1,5 år. Alltså. Mm. Och under, vet jag inte hur det här basåret kommer funka, men det här 1,5 året som AT-personerna har, det är ju riktigt, liksom, ska man säga, boots on the ground. Och redan är verkligen ute och gör det som läkare ska göra. Så ta hand om sjuka, få lära sig behandla folk, få lära sig hur alla system fungerar, få lära sig att samarbeta med alla och sådär. Och ha då ett stöd av en äldre läkare. Och det tycker jag som sagt låter som en väldigt bra grej, och ta bort det och ersätta det med något annat, då får vi ju läkare, riktiga läkare om man säger så, som inte har fått prova på det någonting.
Mm. Ja, det där tror jag kommer bli svårt. Det kommer nog säkert få göra om saker och ting, för det är livsfarligt att få ut osäkra personer.
Ja, visst.
Det är det som är det absolut värsta. Först har de hållit på med snömos i många år. Blandat med några fungerande cases som de har kört. Och sen så kommer de ut och så får de en misslyckad praktik och känner sig ännu osäkrare efter det.
Ja, men precis. Och det är väl det också, har du gått igenom hela läkarutbildningen så är du nog väldigt motiverad att på vilket sätt som helst få fortsätta. Det är inte så att man bara, okej, det här var inget för mig, då skiter jag i det. Såklart. Är också lite så här, nu får vi komma ihåg att det här är ju inte, det är inte fakta det här, det är ju en artikel, så det är lite mycket av hennes tolkningar här, men det är också mycket som är oroande över att, ska vi se här vart det var, man fokuserar på att alltså praktiska färdigheter, och det låter ju bra, alltså man kollar här mycket, hur är det liksom när du bemöter patienten, och vart gör du här för att lyssna på lungorna, och hur gör du för att titta i öronen och klämma på magen och sådana här saker, hur gör man det? Det fokuserar man väldigt mycket på. Men vad man då bortser ifrån, menar hon, att det här att lyssna på hjärtat och klämma på buken och så, visst, du har de praktiska kunskaperna, men om du inte har de teoretiska kunskaperna, alltså om du inte vet varför du gör detta, så blir ju, som hon skriver här, det blir mest en ceremoni, och det är ju klart det är så. Om jag ska klämma dig på magen, Jalle, det kan jag ju lära dig. Jättebra, det är inte så himla svårt. Men om jag inte vet varför jag gör det, eller vad det innebär, eller att du skriker aj, om jag inte kan koppla det till något annat, så blir det ju helt meningslöst.
Ja, det blir det. Och det är väldigt farligt det där på ett sätt. Och det är att när du läser de här svåra böckerna, kallar vi det för.
Mm.
Då lär du dig trots allt en idé om att ja, men den här praktiska kunskapen som jag säger, att trycka på buken här, den måste följas upp med vad som står där. Och det måste du även göra senare i ditt liv.
Mm.
Alltså det är inte så att du kan allting en gång för alla, utan du glömmer eller det kommer nya förslag varför det fungerar på ett visst sätt och så vidare.
Mm, mm, mm.
Och då måste du vänja dig vid och ta reda på saker och ting och lära dig det.
Mm. Är det klart?
Och då krävs det sån, det vi kan kalla teoretisk kunskap också.
Ja, just det. Och det här med teoretisk kunskap, det är i princip omöjligt att stänga av en olämplig student från utbildningen, för att ett misslyckat kunskapsprov kan göras om hur många gånger som helst.
Mm.
Det låter ju helt vansinnigt.
Ja, det låter väl vansinnigt. Vanligt. Jag vet inte hur det har varit tidigare, om jag ska vara ärlig, men... Ja, jag tror att en person som misslyckats 5 eller 10 gånger på ett kunskapsprov blir kanske oftast övertygad av sin handledare eller sina lärare att ja, men det här kanske inte är någonting för dig, för du har inte förmågan för det riktigt.
Ja, det får ju verkligen hoppas.
Jag tror det funkar i vilket fall som helst, så det tror jag inte är någon större fara där.
Ja, men jag tänker någon som bara tänker hänga sig kvar liksom, och mer eller mindre lär sig de här frågorna. Alltså, då har man ju kunnat det. Men man vill ju ha högintelligenta läkare. Man vill ju inte ha en läkare som fick göra om kunskapsprovet 26 gånger på något sätt.
Ja, nu har vi träffat många läkare som inte är så jäkla smarta i för sig. Mm. Det viktiga är väl att de kan sina grejer någorlunda bra.
Ja, jag
går väldigt sällan till läkaren, ska jag för säga.
Nej, jag var faktiskt det också väldigt sällan. Men jag var tvungen att åka här för ett tag sedan till vårdcentralen.
Mm.
Och jag satt ju där och bara, nu kommer väl liksom Mohammed då, gående antagligen. Eller så kommer det någon 12-årig tjej typ. Och det var inte det jag ville. Det kan ju vara bra det också teoretiskt sett. Men så kommer han, du vet, en underbar, ganska kort, korpulent gubbe på 67 år. Hallå Daniel, häng med mig här, vet du. Precis en sån läkare man vill ha, du vet. Lyssnade jättebra, han bara, du vet, man fick ju det förtroendet för honom. Det är det som är det absolut viktigaste, såklart. Man kände att han kan allting, han har varit med om väldigt mycket. Han har väldigt erfarenhet, han kommer inte hetsa upp sig. Gav jättebra svar på massa olika frågor. Jag hade jättebra lösningar på allting. Det är precis en sån läkare. Och jag menar, såna läkare fick ju de flesta förr. Mm. Nu har man ju hört så mycket skräckhistorier om. Ofta är det ju någon Mohammed då som helt enkelt inte kan svenska.
Ja. Eller inte kan sina grejer.
Ja, precis.
Jag hade en vän som var hos Mohammed och han sa, nej, men det är bara att gå hem och plåstra om lite. Det ser bra ut. Mm. Sen så misstänkte att det här inte är riktigt bra. Gick han till en annan läkare som sa att ja, men du måste genast ta en antibiotika, annars kommer du dö.
Okej.
Okay. Ja, jag gjorde det och så lever han fortfarande.
Ja, vansinne.
Det är vansinne. Om man ska sammanfatta det här lite.
Ja, jag gör
gärna det. Den stora faran med det här programmet, det tror jag att de försöker effektivisera.
Mm.
Och effektivisering i Sverige är mycket farligt. Hela invandringsståhejet, det bygger ju på det här, vad heter den här konstiga förkortningen? LIS eller?
LIN, va?
Lean, att det ska bara köttas igenom.
Mm, mm, mm.
Det är effektivisering och de älskar det, sossarna.
Ja, precis. Man kör löpande
band. Och sen så blandar de den effektivisering med lite mjölkpedagogik.
Mm, just det.
Och sen blandar de in Miljöpartiet och feministernas galenskap.
Mm, mm, mm.
Och det betyder att det är tre stora sådana puckar som äter av det vi kan kalla lite traditionell kunskaps eller lite traditionell utbildning.
Just det.
Och den traditionella utbildningen, den kan alltid behöva mjukas upp lite. Behöver inte vara att den ska möta vår tid eller något sånt. Det visst del är det på grund av med internetfrågor och så vidare, men den kan behövas, det går att mjuka upp det lite, men de här tre grejerna, det kommer äta upp alldeles för mycket, tror jag. Mm. Så jag tror att det är mycket fara för utbildningen. Det blir väl som ett nytt Karolinska.
Ja, men och det här föraktet för kunskap helt enkelt. Alltså hård, stenhård kunskap. Saker är som de är. För det, jag tycker det har verkligen letats upp hela vägen upp till läkarutbildningen, det här att saker kan vara lite som vi vill att de ska vara. Det kan vara lite HBTQ, för det är viktigt, för det tycker vi. Och det tycker jag är en sån...
Men de säger att du har en dålig kunskapssyn.
Jo, men det är för att vi ser så himla olika på kunskap.
Det är en pedagogisk strid här det handlar om.
Ja, precis. Men att vi ser så himla olika på kunskap. För kunskap, för många har jag... Alltså, de menar verkligen det här. Kunskap är det vi vill att det ska vara. Jag vill att det ska vara så här och därför är det fakta. Och är inte det fakta får vi liksom se till att det blir så. Typ, det finns inga raser, till exempel. Många som önskar att det inte vore så. Och det jag kan se fördelar med att det inte skulle finnas raser. Nackdelar också, givetvis. Men nu är det så att det finns raser och det måste vi förhålla oss till. Medan många andra menar att ja, men det är sådana som jag som pratar om att det finns raser som på något sätt gör raser, skapar det. Liksom. För de lever ju det här oerhört teoretiska. skit i det, tycker jag. Gud, vad jag harklade mig samma igår.
Ja,
en liten grej bara som jag tyckte var lite roligt i namninsamlingen. Det är det här skriv under, jag vet inte om du känner till det, eller skrivunder.com. Det är en sån här sida där man ska skriva under massa. Det finns väldigt förtroende för namninsamlingar. Jag har kollat lite här. Du vet, stoppa bensinskatten, stoppa invandringen, byt ut regeringen, typ ja, gör jorden platt igen och såna här saker. Man tror liksom att om tillräckligt många bara skriver under det här, då kommer det minsann hända saker. Och det gör det ju inte. Jag vet inte någon namninsamling som någonsin har lett till någonting. Inte den här sortens i alla fall. Men det är någon skön kille som har dratt igång en namninsamling som heter Stoppa Joakim Lamotte och normaliseringen av vit makt i samhället.
Det är underbart.
Tony Sabra.
Jag har alltid misstänkt att han kommer från VAM.
Just det, precis. Oerhört radikal. Nej, men vi har fått nog av Joakim Lamottes förargelseväckande inlägg på Facebook. Han köpte in sig hos svenska folket genom att stå upp för kvinnors rättigheter, men nu visar sig den verkliga sidan. Inom Joakim Lamotte finns ett vinstintresse och därmed kan han ej kallas för oberoende journalist längre. Jag vet inte om vi ska bemöda oss med att peka ut det väldigt ologiska i det där. Alltså, vad han då menar är att om man har någon slags vinstintresse, vilket alla har, alltså det är klart du vill tjäna pengar för att du ska kunna betala hyran, då är man inte oberoende längre då.
Nej, just det. Nej.
Då finns det inga oberoende journalister.
Hur många journalister som är anställda som är oberoende?
Nej, då måste du hitta uteliggare då, helt enkelt. De skulle kunna vara oberoende journalister.
Uteliggarna.
De får inte ta emot det.
De kommer ju inte göra ett sämre jobb än journalistkåren i Sverige i alla fall.
Sen är det en lång svada här då, ni vet hur det brukar låta. Han bidrar till mer segregation i samhället och att hatet flödar helt okontrollerat på sociala medier, främst av okunniga människor som bildat sig en egen uppfattning efter att de själva läst på internet. Joakim tar inte avstånd från rasistiska kommentarer, bla 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 bla. Mm. Väldigt långt, väldigt blajigt. Vad är det man vill då? Jo, man vill, det är lite oklart vad den här namnunderskriften ska göra dock, men man ska anmäla alla kommentarer som innehåller någon typ av riktad rasism och trakasserier, och man ska gilla inlägg och kommentarer med en skrattande emoji för att visa att det finns andra åsikter i samhället. Mm. Man ska kontakta alla vänner och anhöriga till alla som skriver negativt om andra människor. Det här är ju, jag ska inte säga terrorism, men det är ju rätt stört. Nu är det ingen som kommer göra detta, men det innebär alltså att om du skriver i en kommentar typ under Lamottes video där han blir misshandlad och rånad, dumma invandrare, då ska man ringa din släkt och dina vänner och säga det. Vet du vad Jalle hon skrev? Han skrev att det var dåligt med invandring. Vansinne. Och han är själv invandrare och den här Tony. Vi är många invandrare som älskar landet Sverige och som har offrat blod, svett och tårar för att stötta samhället. Jag vet inte om man har offrat blod, svett och... Man har jobbat kanske och betalat skatt. Men det är liksom inte, det är inte en tjänst ni gör oss kära invandrare, utan det är en sorts... Ja, det är en skatt helt enkelt som man måste betala. Det är inte så mycket mer med det. Vi ska inte behöva svartmålas för att Joakim väljer att intervjua inkompetenta människor. What? Invandring finns i alla länder och i grund och botten är vi alla människor med lika värde. Ding, 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 ding. Då har vi den. Vi ska inte behöva bli spottade på och kallas för apor, bli trakasserade, bli utfrysta och behandlas som djur för att en liten skara av människor beter sig som idioter. Vi är på Sveriges sida. Vi sköter oss och vi betalar skatt. Vi förtjänar bättre än att bli överkörda på grund av en jäkla trend.
Trend.
Ja, väldigt oklart om trenden är att det inte är så bra med invandring för tillfället eller om trenden är Joakim Lamotte här eller vad det kan tänkas vara. Jag vet inte hur man ser hur många som har skrivit under dock, så det önskar jag kunde säga. Men bara avslutningsvis om detta, det är någon som har startat en underskrift då, igen på skriv under, som heter Stoppa inte Joakim Lamotte. Den ska vi under. Det är två underskriftstävlingar som möts i någon slags metauniversum som inte existerar och så kan de bråka med varandra.
Ja, det är Jag vet inte vad det är för... Det är humor på något sätt. Ja. Det är som att se på en sån här gammal Lorry-sketch eller något sånt.
Ja, just det. Precis. Du, ska vi se här. Årets värsta slöseri 2019. Vet du vad det röstades fram att vara? Det är ju föreningen Skattebetalare.
Ja, det är att vår miljöminister existerar. Det är typ slöseri. Så. Typ slöseri så. På liv eller vadå?
Typ så. Och det brukar jag ju tjata om, det här med att vi lägger väldigt mycket pengar på så kallad klimatpolitik. Eller ja, klimat för inte miljöpolitik. Men det händer ju inte så mycket. Det kommer konstiga bara satsningar på liksom elcyklar, elbilar, regntunnlar, allt vad nu kan tänkas vara. Kostar oerhört mycket pengar, men jag tror ingenstans, och det tror jag inte ens de här miljömupparna anser att det hjälper klimatet just nu. Utan i bästa fall är det någonting som kanske ska hjälpa klimatet i framtiden. Eller du vet att Sverige ska vara ett föredöme för andra, eller hur de nu tänker. Och en grej med detta är ju, man kan få upp till 60 000 i miljöbonus om du köper en elbil. Vilket ju är ganska mycket. Och var tredje sån här bil går på export till Norge inom ett år. Så där finns ju fina pengar att tjäna. Så det var ju samma med elcyklar. Det tog ju slut den här bonusen väldigt, väldigt fort. För folk köpte ju, så dumt, folk köpte ju massor med såna elcyklar. Fick sin bonus. Sen kunde man ju bara lämna tillbaka cyklarna och behålla bonusen. Det vill säga, du kunde tjäna vad du nu var, 5-10 000.
För att de kriminella nätverken sätter allt sånt där i system. De jobbar med Isabella Lövin.
Det är så naivt.
Win-win situation.
Ja, visst. Och 2020 då så ska man då anslå 12,6 miljarder kronor för klimatpolitiken, Jalle, i ett land som går på knäna och i ett land som, hur du än mäter och räknar, inte har en möjlighet att påverka då den här globala uppvärmningen, även om den skulle ha människor att göra, spelar ingen roll. Och vad gör Sverige istället? Nej, men vi stänger Ringhals. Ja, men det är inga problem. Så att vi får importera precis lika mycket kolkraft då när det inte blåser som Ringhals stod för, ja. Givetvis. Och det här har ju då de som har röstat på Skattebetalarna tyckt var det absolut värsta slöseriet. Och jag skrev en artikel om detta, att folket hade talat. Så är det inte riktigt. Jag skulle väl tro att det är folk som är ganska mycket på vår sida som är inne på Skattebetalarnas hemsida. Men ändå, Jalle, det hade ju varit intressant att prata med en och annan miljömupp och fråga så här. Tycker du att de här pengarna som satsas går till rätt saker verkligen? Vad tror du tycker om det? Det kanske de tycker.
Ja, och de är ju hjärntvättade.
Jo, men man kan väl ändå tycka att en grundgrej borde vara så här. Ja, vi satsar 12, eller hur många miljarder nu var? 5 miljarder var det väl 2014. Vi satsar det på att minska klimatpåverkan. Men då är det bra om det gör det också då. Men det gör det ju inte.
Ja, men då faller ju deras världsbild ihop. Och så kan de gärna slänga sig från Västerbron. Men de kommer inte göra det. För att de är så dumma.
Men det är ju så mycket pengar.
Hon förnekar ju själv liksom. Nej, det är väl inte alls slöseri. Det är någon taske som ligger bakom det här. Så säger hon ju själv. När hon får reda på sitt fina pris som hon har vunnit.
Just det, hon vill ju inte ta emot det. Hon tyckte det var alternativa fakta.
Det är likadant med alla andra nissar. De kommer bort förklaringar.
Men kan inte jag få bli...
De har det allmänna begreppet klimat.
Ja, men... Kan jag få ta över de här, det var 12,6 miljarder här som vi ska ha 2020. Om jag får ta dem och så här, ja, men då ska vi faktiskt använda dem för miljön, och då är det nästan alltid då koldioxidutsläpp och sådär. Vad sägs om att man lägger dem på att kraftigt sänka eller kanske till och med göra det gratis med kollektivtrafik? Vad sägs om det? Mm. Mycket fler bussar, mycket bättre bussar som går ut till landsbygden till exempel. Det skulle ju, för det är ju en grej, alltså det är ju bra om folk åker mindre bil, särskilt i storstadsområdena. Sen suger det röv och åker kollektivtrafik. Men det är ju ett, både för koldioxiden då, men också att bli av med lite bilar inne i städerna. Det vore ju fantastiskt bra, givetvis, av massa olika anledningar. Men då höjer man ju istället, både i Stockholm och Göteborg, höjer man ju priserna för att åka kollektivt. Så det är idiotiskt. Man kan också tänka sig massa andra grejer. Man kan satsa på att få folk att samköra mer på något sätt. Man kan... det finns ju massa saker man kan. Man kan bygga kärnkraftverk för de här pengarna till exempel. Det finns ju trots allt saker.
Problemet med sådana här insatser är att det kostar inte 12 miljarder utan kostar 120 eller 1200 miljarder. Att bygga ut kollektivtrafiken så pass mycket. Och det där. För de tvingas ju att göra... Ja, men då höjer vi biljetten istället.
Ja, precis.
Det är det jag ska göra.
Och också kan
men
man...
visst, det är klart att om de vill ha något, göra något vettigt av det, då får de väl strunta i alla sina låtsaslösningar och försöka säga att men nu, vi struntar i alla låtsaslösningar, vi är miljöpartister och nu kör vi de här stora, att vi ska bygga ut kollektivtrafiken. Vi satsar allt på det istället.
Det är klart.
Ja, då skulle de ju komma någon vart, men de, jag vet inte, de har ju någon brist uppenbarligen.
Ja, men en grej skulle också kunna vara att kanske göra det mindre livsfarligt att åka tunnelbana i Stockholm till exempel på kvällar.
Precis, det är ingen som vi gör längre.
Nej. Men det här med klimatångest är det inget nytt, för Expressen slog ju upp här att vikingarna led av klimatångest.
Ja, kan du tänka dig.
Att ha klimatångest kan verka vara ett nytt fenomen, men runstenen rökstenen, den här gamla klassiken, visar att även vikingarna oroade sig för klimatförändringar för över 1000 år sedan. Ja du, här är det ju mycket kanske frågetecken och eventuella saker. Man har översatt den här igen då. Så nu då menar man att på den här stenen så berättas det om en oro över klimatet och en stundande naturkatastrof. Ja, alltså om vi ska utgå från att det är sant bara för sakens skull, då bör ju miljörörelsen få ett problem om det nu var klimatförändringar för 1000 år sedan. Och
exakt.
Hur var det nu? Ja, du som är lite historiskt kunnig här, var det motorbåtar man dönar runt med verkligen?
Ja, det var ju ett gigantiskt problem där med motorbåtarna.
Ja,
Vikingarna, de körde, de byggde stora båtar, körde just rakt det. Över de här motorbåtarna just för att förstöra dem. Eftersom de hade klimatångest.
Ja, just det. Man kan, nu kanske man inte har någon baktanke med den här, den är ju sorterad under klimat på Expressen. Man kanske inte har någon baktanke med det, det kanske bara är så här lite småintressant. Men det är ju klart.
Ja, man använder ju det där med klimatångest som ett begrepp då. Ja, vikingarna hade också klimatångest och så.
Ja, men det bör ju...
om det där begreppet, men alla hör ju hur löjligt det blir.
Ja, men precis. Det bör ju bara visa att det är fånigt det. Ja, hade de också klimatångest?
Som du säger så motbevisar ju motsatsen att de hade på grund av olika klimatförändringar som skedde på grund av vulkanutbrott eller på grund av sådana vanliga fluktuationer som kommer genom mellanrum. Mm. Och sådana problem hade de.
Precis.
Och då skulle de alltså ha klimatångest på riktigt, för de hade stora problem.
Precis, och det tar ju en forskare upp här också. Att han säger ju det lite mellan raderna här, att de hade ju en anledning att göra det, för om skörden, fick du ingen skörd i året, så kanske du dog, och hela din familj dog, och hela din by dog, helt enkelt. Medan nu, man kan ju tycka det är konstigt hur upprörda alla ungdomar är, för att, ärligt talat, vi har teknik och vi har ganska mycket mat och vi kommer klara klimatförändringar utan några större problem egentligen. Ändå är det mer hysteriskt nu än någonsin.
Ja, är det därför jag återigen säger att jag är väldigt positiv till en sån konfuciansk inriktning på samhället.
Ja.
Där folk kan lägga band på sina känslor lite mer, för det här är ju bara känslohets alltihop. Det handlar ju bara om att de ska känna starka känslor. Det är bara det handlar om.
Ja, vem kan bli mest upprörd? Men vi har någon vinnare i vem som kan bli mest upprörd. Ett par från Stockholm. Läste du detta? Ett par från Stockholm var på promenad på Öland, va? Det är trevligt. Ja. Kommer från Stockholm, skönt, Öland, lite härligt så här, var ute går. Ser, vet du, en död fågel i en park.
Ja, nej, det är alltså...
Och vad gör man? Vad kan man göra? Det finns egentligen bara en sak att göra. Det är ju såklart att åka hem och skriva ett brev till Borgholm då, helt enkelt.
Parkförvaltningen i Borgholm.
Och fråga då, det är klart man vill ha svar på det. Vi vill veta hur ni tänker kompensera min hustru som allvarligt skärrats av åsynen som drabbat henne.
Ja.
Det är precis så här dumt som det låter. Det finns en liten då extra grej till detta, och de här verkade ha trott då att Borgholms kommun eller stad gått ut och dödat massa kajor, och att på något sätt skulle de då vara ansvariga för den här döda fågeln, och därför kan de också plocka upp fågeln efter sig. Det finns en sanning i det, för att i Borgholm så har man fått tillåtelse att skjuta 1000 kajor, för det har varit lite problem med det. Men som man skriver här då, det är inte aktuellt att kompensera din hustru för att hon traumatiserats av en död kaja. Som ni säkert kan ha förståelse för kan kommunen inte kompensera alla människor som tycker det är obehagligt att de ibland påträffar döda djur i naturen. man tänker ju sig någon från, du vet, Djursholm här eller någonting, som går runt med sin monokel nästan och sin kvinna i, du vet, hon har väldigt mycket kjolar och sånt där litet sorparasol, och så blir de så chockade när de ser denna fågel. Väldigt konstigt. Alltså,
ja, det var inte det jag såg framför mig. Jag försöker fortfarande få en bild av den här människan.
Ja, jag tänker mig någon från 1800-talet.
Jag tror det är miljöpartist. Elisabeth Lövin eller
sånt. Ja, just det. Problemet verkar inte vara att fågeln var död, utan att de såg den. Lite avslutningsvis, kommer du ihåg Nick Sandman, Jalle? Eller Sandman?
Ja, just det. Det var han med indianen.
Precis. Det var ju, kan det ha varit i somras någon gång. Han var en ung ja, Trump-supporter var han, för han hade en magahatt på sig. Som det först då kablades ut var att det stod några stackars indianer någonstans. Det såg indianer lite här och där i USA. Och det är väldigt dåligt, de här indianerna. De gör ju ofta det. De hade någon dans och sjöng lite och sådär kanske. Och då kommer de här unga Trump-ungdomarna fram då och ställer sig och omringar de här indianerna och stirrar. Och han log också, gjorde ju den här Nick Sandman. Det blev en väldigt stor grej. Typ, this is the face of fascism, dönade man ut. Det var ju helt vansinnigt liksom. Och han blev ju såklart hotad och fick massa problem kring detta. Sen, som det ofta är då, jag själv och många av mig känner att det här är någonting som inte riktigt stämmer här. Och mycket riktigt så var det egentligen precis tvärtom. De här ungdomarna, där vissa hade de här magakepsarna som Make America Great Again, hade väl, om jag minns rätt, stått och väntat på bussen eller något liknande. Det var på de här muppiga indianerna hade gått fram till dem och ställt sig runt dem och börjat trumma och tramsa och dumma sig. Och Nick Sandman då stod och log, för det var för att visa lite så här straight face och visa att han inte var farlig på något sätt. Nu brukar det ju när sånt här händer, Jalle, det brukar ju inte hända så mycket. Men Nick Sandman tror jag hade lika föräldrar, verkar ha det i alla fall. Så de kopplade in en advokat i detta, mycket bra gjort, och stämde helt enkelt scenen som var med att kabla ut detta. Krävde otroligt stora summor, för så blir det ju i Amerika. Det är ju många miljoner här. Från början stämde de, så det var flera olika mediebolag. $800 miljoner drog man igång med. Ja, det är ju mycket, men å andra sidan, flera stora amerikanska mediebolag, det är väl så i USA att där man går efter vad det finns för resurser hos den som blir stämd. Inte som det verkar vara i Sverige, hur mycket man tycker att offret ska ha. Utan det blir som en slags dagsbot liksom. Ja, det här jag ska stämma dig på 5% av ditt värde, och har man då inga pengar så blir det inte det så mycket. Och är man då flera stora amerikanska mediebolag så kan det bli $800 miljoner. CNN har gått med på en förlikning här nu. Som vi inte vet hur stor den är. Man säger att skadeståndskraven grundar sig på de känslomässiga kval som pojken och hans anhöriga fått lida till följd av uthängningen. Och han fick ju bland annat stanna hem från skolan. Och det är ju det, han har inte blivit rentvådd på något sätt. Jag vet inte om scenen gick ut med någon rättelse överhuvudtaget. Även om de gjorde det, så är det ju en tendens i alla att i huvudnyheten slår mest liksom. Och när man sen försöker rätta till det, så några läser väl det, några kanske ändrar sig. Men de allra flesta kommer nog fortfarande komma ihåg Nick Sandman som den här flinande Trump-supporten som försökte döda en massa stackars indianer.
Ja, kanske det. Jag tror inte han bryr sig om de här kvalen direkt. Det låter ju också väldigt löjligt.
Jo, men tror du inte? Jo, men var en av, jo, men du, hörru du, var en av USAs mest hatade
av idioter på CNN. Men jag tycker man får kräva deläggning nästa gång eller någonting.
Jo, men alltså vadå, jag vet inte hur gammal han var, men han var ju inte gammal, 16, 17, 18 år kanske. Tänk att vara en av USAs mest hatade människor om så bara i några dygn. Det lär inte kännas speciellt trevligt.
Ja, kanske det. Det kanske är mer hemskt än jag målar upp.
Jag skulle nog gissa det.
Ja, men i alla fall, det är väl bra att det har hänt någonting där, att de har fått ångra sig. Men de borde ju få bära hundhuvudet och löpa gatlopp och så vidare.
Ja, visst.
De här på scenen. Alltså, förr i tiden då rök ju redaktörer och saker. Man måste ju få sparken, för guds skull. Det måste ju hända någonting.
Ja, men precis. För det här är ju på ett sätt värre än fake news, är det ju verkligen. Men det här är också fake news riktat mot en ung person. Det är inte det att det är inte någon mäktig person på något sätt som kan försvara sig. Nu lyckas han göra det, som tack vare att han hade rika föräldrar då, som kunde dra en advokat. Men här kan man tycka att scenen borde, utöver att betala pengar, att 3 gånger om dagen i 3 veckor gå ut med ett inslag där de säger: vi är skitdåliga, vi ljög ihop det här, vi vinklade det helt felaktigt, förlåt.
Exakt. Jag brukar trösta mig ibland med en väns uttalande. Jag brukar säga att ja, men du behöver inte oroa dig, Jalle. Du vet, bara några år, om 10 år, då kommer Jan Elin, han kommer bli av med huset och han kommer att, inte uteliggare, men han kommer liksom leva ett lowlife-liv för, ja, då har vinden vänt.
Ja, men tror du det riktigt, tror jag.
Nej, jag tror inte det uppfattar, men de är lite tröst i tanken i alla fall.
Jo, det är ju en fin tanke, men de har ju så otroligt mycket pengar, de här människorna. Det är ju det.
Jo, men du vet, ja, tiden vänder och han blir av med huset och måste sälja det för en tredjedel av beloppet eller något sånt. Och ja. Då sitter han i skiten.
Ja, ja, det vore inte tråkigt.
Det vore inte tråkigt.
Ska vi avsluta med en god nyhet här då?
Ja.
Du kommer ju säkert ihåg, och det gör ju lyssnarna med, även om jag har pratat om det på ett tag, är att Sverige är ju inne i EU där och håller på och gapar och skriker och tycker att kan inte alla göra som Sverige bara? Kom igen nu, vi måste ju dela på ansvaret här. Sverige har på något sätt gått först, vi har tagit emot så himla många och jag vet inte hur de får ihop det, men även om vi måste ha invandring och invandringen kommer rädda våra pensioner och också alla jobb och allt är jättebra och alla är svenskar, trots att det här är så himla bra så klarar vi inte av fler invandrare nu. Någon annan måste ta del av den här fantastiskt härliga kakan. Det här blir ju, som man säger, en något svårsåld produkt, va? Mm. Och nu har Sverige fått ge upp. Man ger upp kravet på att alla EU-länder måste ta emot flyktingar i en då solidarisk omfördelning, tack vare att flera länder, bland annat Ungern, helt enkelt säger, det kan ni fetglömma. Herregud. Ja. Jag antar att de säger mig, kolla på ert eget land, liksom, hur går det för er? Varför skulle vi vilja ta in detta? Och man har ju haft en EU-kommission här då som har 7 rättsakter, alltså 7, vad ska man säga, huvudkategorier då, där man försöker hitta någon slags gemensam grej. Och jag vet att Löfven har ju uttalat sig om detta på den tiden. Han sa saker rätt kaxigt, liksom, att vi ska minsann se till att de ska nå de här liksom bångstyriga ungarna, de ska vi nog få ordning på. Men så verkar det inte ha blivit. Det är stopp helt enkelt, och nu ger Sverige och andra länder upp på det här sättet för att Ungern och flera andra länder vägrar, helt enkelt. Och Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson, han säger liksom att det här går ju inte. Måste det vara så att varje medlem sen måste fysiskt ta emot asylsökande eller kanske gå och lösa på något annat sätt, för det är en politiskt knepig fråga, helt enkelt. Och jag menar, han svarar ju på det själv där, ett extremt vettigt sätt att samarbeta är ju bara att ta pengar då liksom, men ta inte hit dem. Såklart, hjälp dem någon annanstans, för det är inte krig i hela världen utanför EU, även om vissa verkar vilja få fram det så. Det finns gott om säkra platser. Och det här är ju, tycker jag, jätteskönt. Det är ju ett stort steg framåt faktiskt, om vi tänker oss att teoretiskt sett i alla fall skulle EU kunna hitta något sätt att tvinga länder som Ungern att ta emot massor med främlingar.
Det är positivt, ja, att de inte kan göra det.
Ja. Och det här har varit inte en knäckfråga, men de har ju suttit och grottat om detta fram och tillbaka hela tiden, och man kunde ju sparat in lite tid och bara sagt ja, men vet ni vad? Vi är faktiskt egna länder. Vi kan få göra precis vad vi vill. Helt enkelt. Och så kan man få se sen hur det går. Och här igen tycker jag vi ser detta, att Sverige gör inte mycket rätt, men det vi kan vara i alla fall är ett avskräckande exempel för andra länder. Gör inte som Sverige, för det går inte att lösa. Sverige har försökt ta emot massor med migranter från länder utanför EU. Vi har hällt alla pengar som kan tänkas finnas på det. Vi har försökt alla möjliga lösningar. Ingenting fungerar. Svaret är bara att skicka hem dem igen.
Ja, det är det enda som funkar.
Det är så det funkar. Ja, men nu är det helg. Har du några storplaner eller?
Jag ska ta en liten tur till Hamburg. Jag har bara varit i Hamburg en eller två gånger tidigare, så ska vi kolla in en gång till. Men det är bara över. Det är bara över en dag.
Ah, okay. Men äta lite gött.
Men nej, inget speciellt.
Vad har du för väder?
Själv då?
Det kommer. Vad har du för väder där söderut?
Ah, det är regn.
Det är regnet, ja.
Jag får vänta på vintern.
Ja, jag kommer få besök av min kära mor här. Hon var så himla sugen på att komma hit och promenera runt lite i skogen med mig. Så det ska jag göra. Och ta lite lugnt och plocka bort julen. Har inte gjort den faktiskt. Det är tredje försöket nu. Jag har plockat bort julen lite i omgångar. Men nu ska det sista bort. Och även röja lite här i Svenskarnas hus. Får väl avjula det också.
Ja, just det. Ja, ja, men låter som ett trevlig helg tycker jag.
Det blir en fin helg. Ni vet väl, kära vänner, såklart att ni ska gå in på detfriasverige.se och där ska ni såklart först av allt bli medlemmar om ni inte är det. Sen kan ju ni som medlemmar gå på massor av olika trevliga saker. Ni går in under evenemang där, men jag kan ju nämna att det är en stor grej som kommer snart, är den 25:e husdag. Då kommer man komma hit, umgås lite, lyssna på lite föreläsningar alldeles gratis. Det är egentligen bara att dyka upp in mer och läsa om detta. Och missa inte heller såklart vår finfina butik som fortfarande är ganska ny, butik.detfriasverige.se. Köp lite magiska muggar, lite snygga träningslinnen, lite tröjor, lite hoodies, lite allt annat sånt där. Och i det stöden är såklart arbetet med Det fria Sverige. Med det så tackar jag för mig. Måndag 09:00 återkommer jag och högst troligtvis Ludvig, vår alldeles nya medarbetare som vi håller på att skola in här i rutinerna. Och Jalle, till dig har jag egentligen bara en enda sak att säga.
Jag säger det då.
Ja, precis. Jag var tvungen att ge en liten paus där så skulle jag hinna börja fråga. Jag vill säga tack till dig. Jag vill säga tack till hela fina chatten. Och jag säger tack till mig själv också. Så hörs vi på måndag.
Jag säger också tack och trevlig helg.
Trevlig helg allihopa. Hej.